Basinkomst som idén om att alla samhällsmedborgare har en ovillkorlig rätt till överlevnad med stöd av samhället har en lång historia. I kulturer som existerat och existerar utan att vara helt beroende av penningekonomi. Och detta var det mer eller mindre självklart. Jägar- och samhällssamhällen delade på bytet av skördarna och i jordbrukssamhällena samverkade bönderna på olika sätt för allas överlevnad. Principer som fortlever än idag på många ställen i världen. Där har ni grunden för dagens ämne i historia av podden. Bifans uppkomst, det vill säga Basic Income for All. Den här beskrivningen som jag just läste upp är ju hämtad från 2020-talet. Den känns ju lite konstig idag. Låt oss börja där omkring och ta oss framåt. Hur kom Bifan att bli så självklar som den faktiskt är idag? Vad säger du, Lena?
Ja, ska vi titta hela vägen tillbaka så måste vi börja där på runt 2020 som du just pratade om. Och då hade vi ju en period av många kriser som avlöste varandra. Och det var ju verkligen inte bara en kris utan kan väl så här i efterhand sammanfattas i någon form av depressionen 2.0. Jag var inte så gammal då, inte du heller Niklas. Men man minns väl vissa fragment hemifrån ändå. Man, det finns vissa minnesbilder kopplat till den här turbulenta perioden som inte var så trevliga. Och det började väl med att den här bostadsbubblan som sprack och det var handelskrig mellan USA och Kina. Stort misslyckande med att nå klimatmålen och att det var flera olika delar som briserade på samma gång kan man säga. Och vi vet ju i dagsläget att det fanns många tecken på de här annalkande kriserna men som kanske av olika anledningar då ignorerades av beslutsfattare.
Ja. Och alla dessa klimatförnekare som fanns. Alltså, lite som nutidens chipvägare kan man säga. En gammal bekant till mig berättade att de brukade äta kött varje dag. Alltså till varje måltid egentligen. Och då här pratar vi inte om odlat kött heller. Utan nu pratar vi om kött från stora liksom, köttindustrier. Och det fanns en ganska stort motstånd mot att införa vegetarisk mat och sådär i den tidens skola. Det känns ju ganska ofattbart idag.
Ja, jag håller med. Verkligen. Konstigt att ens tänka tanken. Men man har ju alltid sagt att kriser och kärva tider, det är det som föder idéer. Och visst var det väl även så här?
Ja, jo, visst är det så. Till slut urholkas ju förtroendet för institutioner om de inte levereras det som vi behöver. Och då föds nya tankar. Så som det var då kring 2020 där så jobbade vi ju mycket för att tjäna pengar, för att kunna konsumera saker. Och det krävde ju att vi producerar mer och mer saker, och vilket såklart inte var hållbart i längden. Och Sverige var ju faktiskt ett land med alltså, gränser där vi tänkte att vi själva skapade värden som vi använde till stöd för folk liksom, inom gränsen. Även om gränsen redan då faktiskt var relativt överspelade. Jag tror inte att Bifan som vi nu ska prata om hade utvecklats på det här sättet, om inte förutsättningarna sett ut som de gjorde. Eller vad tror du?
Nej, jag håller helt klart med om att det var kriserna som gjorde att det verkligen tog fart. För det fanns ju små piloter av varianter av Bifan redan innan 2020 på olika ställen i världen. Mm. Men det var väl egentligen ingen som trodde på det då. Det var väldigt små testbäddar och helt klart så hände ju någonting då efter i kölvattnet av 2020-depressionen kan man säga.
Ja, precis. Egentligen var det under 2030-talet där som många av de här viktiga pusselbitarna för dagens samhälle var på plats.
Ja, framväxten av AI där vi kunde få ett alternativ till många saker som vi faktiskt gjorde själva. Är ju intressant och vi var ju i tonåren då men jag minns ändå att det var en explosion av AI på olika sätt, robotar, självkörande fordon, drönare, helt plötsligt i princip bara med en natt kunde man börja se storskalig liksom AI ute i samhället och det var ju fascinerande. Måste jag säga.
Ja men verkligen, så AI medförde på något sätt ganska tydligt att de stora dragen i systemet ritades om med en ny skattemodell och sådär som snarare bygger på handel av data. Idag tar vi det kanske för givet, men förut så var det faktiskt så att hela systemet mer eller mindre byggde på att man skulle spendera cirka 8 timmar om dagen och utföra en uppgift på en given arbetsplats, typ en stor lokal eller att man kanske körde ett transportmedel. Men det här, när inte det här längre behövdes på samma sätt så började vi istället handla med data om oss själva och diskuterar inte med generella inkomster baserat på olika sorts uppgifter snarare.
Ja, det är nästan svindlande tanke nu när man tänker tillbaka. Hur stor förändring måste det ha varit för dem som tar våra föräldrar som var vuxna och levde och arbetade och var uppvuxna i hur världen fungerade innan 2020med hur det ser ut idag?
Ja, jag tänkte själv, det är ju svårt att föreställa sig att hur livet såg ut innan vi hade bifan på plats. Alltså, det är en svindlande tanke.
Ja, eller tänk dig ett liv utan det kära chippet. Hur skulle det se ut?
Ja, nej, jag kan inte leva utan chippet. Det skulle inte gå. Jag håller på att uppdatera det här. Jag fick en ny uppdatering i morse. Det har strulat i flera veckor. Jag inte kunde se varken mitt eget eller mammas hälsodata på flera veckor. Och ja, det känns drygt.
Ja, du behöver bli bättre på teknik, Niklas. Helt klart. Men vad hände egentligen här då efter intåget av AI? Jo, det var ju så att skattemodeller och demokratiska modeller över hela världen började ritas om. Och det var ju också här någon gång som man började göra piloter kring globala identiteter. Eller var det senare?
Nej, men det gjorde man, men det infördes inte riktigt än. Så att, kanske det är lite långt fram här. Vi måste också inte glömma bort den med 3D-printingen som också exploderade runt 2030. Ja, alltså innan det så såg man 3D-printingen mest som något som man kunde använda för att trycka konstiga figurer i plast, alltså lite som kuriosa och lite så här på skoj. Men just kring 2030 så började tekniken vara så avancerad och samtidigt så lätt att ha att göra med att den liksom blev tillgänglig för gemene man på ett annat sätt. Jag kommer till exempel ihåg att jag printade mina första byxor 1 juni 2031. De var svarta med stora rosa Region Västerbotten-loggor. Inte stilrena, men de gick ju att använda.
Har du kvar dem?
Nej, tyvärr inte. De var välanvända kan man säga. Ganska utslitna idag. Men. Summa summarum så gjorde det här att man kunde faktiskt skapa rätt mycket saker hemma. Och då blev det istället kanske viktigt att tänka ut nya saker och jobba med design och den här typen av aktiviteter snarare än att kanske hålla på att producera så mycket i fabriken.
Ja, och det var ju vid det här årtiondet då, 2030, som man började göra storskaliga försök med bifan på lite olika ställen i världen. Framförallt i regioner där AI hade ett starkt fäste och utvecklingen låg längst fram. Vissa delar av USA och vissa delar av Asien. Och där följer väldigt väl ut, var framgångsrikt. Och det är klart att då inser man ju ganska snabbt att kan man göra saker på ett annat sätt, så varför fortsätta göra det som vi alltid har gjort det? Och det är ju de här storskaliga försöken som blev framgångsrika som faktiskt låg till grund för då implementeringen av bifan. Att man cementerade ett antal stora förändringar som blev liksom normala i samhället. Till skillnad från hur det hade fungerat tidigare då. Och tittar man på det som tidigare kallats Västerbotten eller fortfarande refererar till som Västerbotten i alla fall vi som växte upp med ordet, så var det ju inom glesbygden där man hade enormt stora problem med kompetensförsörjningen. Det var där som AI först fick det stora fästet då, för man kunde inte leverera service som behövdes för att uppehålla välfärden. Och när man då kunde komma in med AI i större skala, så senare blev ju aktuellt också att med bifan på de ställena.
Ja, det är lite intressant. Det var ju, som du säger, stora utmaningar. Många blev äldre, man hade lite arbetskraft, och arbetskraft var ju så viktigt för att få samhället att fungera vid den där tidpunkten då. Så att, men på många ställen, på många sätt så förvandlades de här områdena till någon form av spjutspetsområde för implementeringen av den här nya tekniken. Det var ju faktiskt ganska spännande. Men åren mellan 2030 och 2040, alltså fram till bifans globala införande, det måste nog lyftas fram som en ganska rätt så speciell tid egentligen.
Ja, det är viktigt att komma ihåg att den här tiden 2030 till 2040, att det var ju inte bara ros. Så här i efterhand när man tittar tillbaka och ser ett lyckat införande av bifan, men det finns ju fakta som också visar på att det är väldigt många människor som ramlade mellan båda systemen under den här perioden och mådde väldigt dåligt, så det ska man egentligen ha viktigt att komma ihåg när man blickar tillbaka. Men vad hände egentligen runt 2040 då Bifan var införd? Hur blev det?
Ja, man kan säga att det fanns väl ett antal, många faktorer spelade ju in såklart, men några saker som jag tycker man måste lyfta fram är ju dels den här temperaturökningen som vi såg där egentligen som ett, det här var ju en produkt av 2020-talets produktionsmodeller och så. Det, temperaturen ökade då och det gav ju en ganska stadig ström av människor som bodde i olika stater, så de fick försämrade möjligheter till försörjning och några till och med hamnade under vatten. Och strömmen gick då mellan de här länderna och länder som då är lite mindre drabbade, som klarade sig något bättre på grund av den här temperaturhöjningen. I det här systemet som fanns då så kallades de då för flyktingar. Och staterna hade ganska svårt att hantera de här människorna på många sätt. Alltså det var staten som inte riggad för människor som kanske hade andra förutsättningar, tänkte på olika sätt och sådär. Och det blev ganska mycket, ja, det satte ganska mycket press på de här staterna kan man säga. Sen var det också omkring 2040, ja, det blev ganska bisarrt egentligen att fortsätta låtsas att man skulle producera så mycket saker på det sätt man gjorde. Det blev mer självklart på något sätt att det var design, mänsklig kontakt, konst och samarbete som var det kanske som vi egentligen skulle hålla på med. Det som inte på samma sätt kunde ersättas med AI. Och det här, som jag nämnde tidigare, systemet där man hade olika nationalstater som då skulle begränsa människor och flöda in information och varor. Ja, det blev helt enkelt passé. Och tack vare en, vad ska man säga, rätt stor folklig resning då med, så etablerade man den här Federation of Local Areas som vi har idag, FOLA, där vi då röstar, som ni vet, gemensamt i frågor som rör hela planeten genom det globala supersystemet. Självklart så var ju framväxten av supersnabba transporter och ihopkopplandet av hjärnan och tekniken som liksom blev en verklighet på bred front för alla här som skapar möjligheterna för ett sånt här typ av system. Men jag skulle säga att det där var nog kanske de punkter som på många sätt var avgörande för där vi befinner oss idag. Och det här leder just in egentligen nu på våra nutid, Lena, 2050.
Ja, nu har vi ju haft Bifan i cirka 15 år, beroende lite på vart i världen man bor. Och vad vi vet så känner till så är den ju helt global. Kan du tänka dig, Niklas, leva utan Bifan?
Nej, absolut inte. Det känns svårt att föreställa sig hur det ska vara.
Ja, nej, inte jag heller faktiskt.
Bifans funktion bygger ju, kan man säga, på den globala tekniken och AI egentligen. Att vi delar med oss av data, vi får en grundplåt som gör att vi liksom har möjlighet att man har som en grundlig försörjning egentligen som gör att vi kan ägna oss att kanske jobba inom bytesystemet istället då, där vi byter tjänster och idéer som vi kan ladda printer med. De här delarna, Bifan kan man säga, är ju en grundplåt för att det här ska liksom fungera.
Ja, tekniken har ju faktiskt gjort att mycket av det som enkelt att skanna idag in i det här chippet inte längre behöver läras ut i klassrum eller via böcker. Det är ju självklarheter idag, men det hade nog inte varit helt enkelt att förklara för exempelvis mina föräldrar innan 2020. Vem hade trott att nations- och regiongränserna som vi växte upp med faktiskt skulle bli så pass sekundära? Man identifierade sig med olika regiongränser på olika sätt tidigare, och det gör vi inte idag, utan vi är mycket mer nischade mot intressen, geografi och andra intressen eller funktioner som håller oss samman på olika sätt.
Ja, men exakt, man har som en mer olika typer av identifikationer kan man säga. De här områdena som våra areas blir, det är det som är på något sätt basen för Bifan och lokala hubbar för det här systemet, och de ser ju till att vi ändå har rätt goda förutsättningar, men baserat på de geografiska betingelser och de förutsättningar för produktion och så som finns på olika platser. Jag tycker att det är lite intressant ändå att folk faktiskt nu här har valt att ändå sprida ut sig en hel del över planeten. Alltså när avstånden faktiskt inte spelar någon roll alls då. Det är ju många som har valt att leva i de gigantiska metropolerna, så är det ju. Men också en försvarlig mängd ändå som har sökt från avskildhet och i mindre communities. Och det här var faktiskt inte så enkelt för 30 år sedan. Det krävdes ju ofta att man bodde rätt så nära större städer. För de hade en bred arbetsmarknad och man kunde hitta olika typer av yrken. Annars var det rätt så svårt faktiskt att välja vart man... Man kunde inte lika fritt välja vart man skulle
bo. Man var rätt bunden till ändå till den platsen där man bodde jämfört med var man är idag.
Ja, och systemet ledde rätt mycket mot att man blev tvungen att göra så också. Det är ju lite annorlunda idag. Ja, men jag tycker så här, tveklöst har kommit framåt de senaste 30 åren. Och den största vinsten måste ändå vara att säga, tycker jag, att vi lyckas bromsa den globala uppvärmningen eller något sånt här. För det kunde ha gått riktigt illa.
Absolut, jag håller med.
Och så. Sen, även om vi kan vi säga hela tiden skapa bättre livsmöjligheter för människor, så är det intressant att se att vi fortfarande måste gnälla en hel del om hur saker och ting är. Vi hade det riktigt bra. Vi fortsätter ju också frivilligt att jobba med saker och ting som faktiskt skulle kunna automatiseras. Så att, ja, jag vet inte vad du säger Lena, men jag tänker att vi människor behöver lite utmaningar och problem också, en del av den mänskliga naturen.
Ja, den mänskliga hjärnan utvecklas kanske inte lika fort som den artificiella intelligensen gör. Så vi ligger kvar och vi behöver göra vissa saker fortfarande för att liksom stimulera hjärnan som vi egentligen inte behöver. Det finns teknik som kan göra det, men vi måste göra det för att må bra. Så jag tror att vi utvecklas inte så fort som vi tror kanske. Tekniken går mycket, mycket snabbare.
Ja, men det får avrunda dagens historiepodd. Eller vad säger du, Lena?
Ja, men det tycker jag låter bra. Intressant att titta bakåt och inte bara titta framåt. Reflektera lite över vart vi kommer ifrån och se lite hur det här nya systemet. Fantastiskt att när man tittar bakåt och vara med om det här skiftet faktiskt. Det är inte alla som kommer kunna säga att de har varit.
Nej, vi har gjort det, dragit till våra strå till stacken.
Absolut.
Ja, men då får vi tacka för oss.
Vi tackar för oss. På återseende.